Det är torsdagen den 1 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna, kära lyssnare. Vi har gått in i september, valmånaden. Bondepraktikan säger om denna månad att som vädret är den andra söndagen bestämmer också vädret de närmaste 4 åren. Det är kanske sant, vad vet jag. Men i alla fall är det dags för den andra delen i den serie där redaktionen går igenom partiernas valmanifest. Vi började igår och då gick vi igenom 4 partier och vi ska ta de övriga 4 idag. Vi har nämligen fått för oss att dessa manifest innehåller någonting relevant för er lyssnare och för att ni ska slippa läsa dem har vi gjort det istället. Med mig för att läsa och dryfta dessa har jag 2 kollegor med rödpennorna i högsta hugg, nämligen Paulina Neuding och Mattias Svensson. Varmt välkomna!
Hej,
tack så mycket!
Igår då hann vi med Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet och därmed har det blivit dags för övriga partier. Till att börja med en rent etymologisk fråga. Paulina, du som kan din latin, kan du reda ut ordet manifests ursprung?
Jag kan inte latin, jag har läst latin. Men jag gissar att det är manus hand och fest vet jag inte.
Nej, det är mycket riktigt. Manus betyder då hand. Det kommer från latinens manifestus. Bakgrunden då till efterledet hittade jag i alla fall inte någon riktig förklaring till. Men manifestus betyder i alla fall på latin då någonting som var uppenbart eller påtagligt. Så man kan ju tänka sig att någonting då att om man gör det med handen så blir det väldigt, väldigt påtagligt.
Förlåt Mattias, du kanske ville svara på den?
Nej, det är så bra att du har latintjänstgöring.
den bjöd på Mattias. Första ordet dyker upp i svenskan. Det är i alla fall enligt Svenska Akademins ordbok år 1644. Då det ges ut en skrift som heter Vederläggning och välgrundat svar på det danska manifest. Och vad jag förstår så var det en propagandaskrift som var ämnad att legitimera det svenska anfallet på Danmark som ju skedde året innan. Det som är känt som det Torstenssonska kriget. Vilket ledde till bland annat Jämtland, Härjedalen, Gotland och Halland blev svenskt. Det senare då på 30 år. Men det blev det för alltid. Så att ja, vi har 350 års manifesthistoria i landet. Men nog om detta. Nu är det ju dags för samtida manifest. Mattias, känner du redo för en omgång?
Ja då.
Utmärkt. Det är just på Moderaternas manifest. Först lite korta fakta om det. Det heter Så får vi ordning på Sverige. Det är 40 sidor långt. Det är formgivet i tvåspalt. En nyhet jämfört med övriga manifest är att vad vi läst tidigare det är att det finns gott om grafik och bild, grafer och kartor, faktarutor, plock som vi för tidningsmänniskor brukar säga. Drygt 77 000 tecken vilket innebär att det är längst hittills. Partiledaren nämns inte vid namn, däremot förekommer han på en bild, för övrigt den enda bilden i hela manifestet. Det är Kristersson, han står utanför en villa med en hund i ena näven och vad som ser ut som en flergångspåse från en livsmedelsaffär i den andra. Ordet frihet nämns 16 gånger, ordet ordning nämns 38 gånger, ordet bojlig inte någon gång. Mattias, ditt spontana intryck när du läste, vad tänkte du?
Det var ju rätt mycket. Alltså jag slogs väl mest av att det fanns en hel del där som just som jag skriver lite grann om idag som har kommit bort i valrörelsen. Arbetslinjen är ju väldigt tydlig och just liksom att fler ska kunna gå från bidrag till eget arbete.
Ja, men precis. Vi kan ta direkt för att det har ju varit en del kritik mot M om att man har fokuserat för mycket på brott och invandring och sådär. Och att man har fokuserat för lite på sina tidigare starka områden, just ekonomi och arbetsmarknad. Här kommer ju ekonomin först och är också det största kapitlet. Blev du överraskad över att det var så i manifestet?
Nej, inte överraskad ska jag inte säga. Ekonomi har ju alltid varit... Alltså det är ju en stark förtroendefråga och det är ekonomiskt oroliga tider och... Det finns ett utanförskap kopplat till inte bara ekonomi utan till de sociala problem som finns. Medan det är helt rätt att ett jobb förstås inte är hela lösningen på integration så är det ju oerhört värdefullt.
Mm. Manifestet börjar med en sida som sammanfattar det mesta. Då, dagens Sverige beskrivs i ganska mörka färger och sen beskrivs ett framtida Sverige i ljusa, närmast bjärta toner. Paulina, ibland har ju Moderaterna från sina motståndare anklagats lite för att svartmåla Sverige.
Mm.
Hur tycker du balansen är mellan så att säga, hopp och eländesskildring i det här manifestet?
Det har ju varit Socialdemokraternas och regeringens strategi under flera år att säga att sånt där är bara svartmålning och i själva verket så går Sverige väldigt bra. Fram tills alldeles nyligen när man fick erkänna att det händer någonting unikt märkligt i Sverige med brottsligheten som det ju handlar om då. Nej, jag tycker inte att bilden är för mörk utan det är en ganska realistisk bild i en tid när vi har rubriker som vi har haft nu, alltså med kvinnor och barn som blir skjutna, gravida kvinnor har blivit skjutna eller en gravid kvinna har blivit skjuten alltså bara de senaste veckorna. Så att det är inte så konstigt att det ser ut så här. Och det är väldigt, det här är ju ett väldigt långt manifest.
Verkligen, det är längst av alla ska sägas.
Precis, och det liksom innehåller allt möjligt från att man ska utvisa klanmedlemmar till att man ska förnya flottan av isbrytare. Liksom, det är bredden här. Men det innehåller väldigt mycket bra och innovativt på brottsområdet. Det tycker jag man ska läsa faktiskt. Om man ska läsa något så är det kanske det. För det, där finns det mycket matigt.
Om vi går till de konkreta förslagen. Mattias, om du tittar lite bakåt. Är det här ett typiskt moderat valmanifest? Och påminner de om dem under Reinfeldt-åren? Påminner de om de under åren på 90-talet eller finns det andra ingredienser numera?
De påminner ju inte om Reinfeldt-åren med tanke på att då hade Moderaterna inte egna manifest. I alla fall inte 2000. Jag tror inte det var 2014 och jag är osäker om det var 2010 heller. Utan då gick man ju till val på väldigt mycket gemensamma åtgärder och som ledare för ett gemensamt team på ett sätt som man ju inte gör den här gången. Moderata valmanifest, alltså lite grann som jag sa med Folkpartiet igår, det sitter många ordentliga kamerala personer på Moderaterna inklusive jurister som liksom har försökt bereda och ta fram konkreta förslag på väldigt många områden och det märks ju här också och det är ganska typiskt och likaså en kombination av sänkt skatt, du ska kunna leva på en egen lön och de som är arbetsföra ska inte ligga samhället till last ihop med att du ska brottslingar ska sitta inne, du ska våga vara ute, alltså den mixen har alltid funnits i Moderaterna i alla fall sen Bomans dagar.
Mm, när var det var, för jag minns att jag såg de affischerna när jag var liten. När var det? Du som kan allt, Andreas.
Brottslingar ska sitta inne för att, så att du kan vara ute.
Ja, man återanvänder nu.
Var det 88, Mattias?
Den har körts i otaliga varianter. 91 är jag säker på att den var och jag tror att den har förekommit tidigare också. Mm.
Paulina, Moderaterna förlorade i många år väljare till SD.
Mm.
Antagligen var väl då invandringspolitiken en viktig bidrande orsak. Om man tittar bara på det här manifestet, är det någonting som skulle stoppa det flödet om alla väljare läser det så att säga?
Det är det här som är så svårt, därför att när man väl har plöjt upp den där fåran till höger så är det väldigt svårt att stoppa det flödet. Och jag vet att man till vänster säger att ja, man ser vad som händer med ett parti som försöker anpassa sig till SD. Allt som händer är att man börjar läcka ännu mer. Det kan ju finnas en sån aspekt, alltså att man legitimerar vissa frågor och så frågar man sig som väljare, varför ska jag inte då börja gå till de som fattade det här direkt? Så ett sånt problem har ju Moderaterna. Men de har ju ett i grunden annat anslag än vad Sverigedemokraterna har. De är mycket mer liberala i en rad frågor, alltså inte bara då migrationsfrågorna utan också överlag. Där de skiljer sig ganska kraftigt från SD, såklart.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Jag frågar till dig, Mattias. Under Reinfeldt-åren fanns det ju en ambition, vet vi, från för Moderaternas räkning, att man skulle vara det arbetande Sveriges parti, så att säga. Märks det fortfarande, tycker du, i manifestet, att man vill liksom nå alla människor där ute, som att det finns liksom, att det inte liksom bara överklasser på Östermalm som ska rösta, utan det är väldigt breda grupper man försöker nå?
Ja, alltså jag tycker att förslagen finns där, för jag menar, är det några som märker skillnaden mellan liksom en arbetsinkomst och att leva på bidrag, det är ju inte överklassen på Östermalm, utan det är ju människor som har fått sitt första jobb eller som har som sliter på jobb som kanske inte nödvändigtvis ger så mycket. Där är ju de här extra 100 och 1000 lapparna som blir över efter skatten är dragen, och jämfört med de man känner som inte jobbar, det är ju liksom, det är ju där det märks. Så förslagen finns ju ofta för det här, men man har kanske inte samma retorik om arbetslinjen och sånt där, för det har inte varit samma konfliktlinje det här valet som tidigare, men förslagen går ju definitivt i den riktningen.
Mm. Paulina, vad tycker du om den här retoriken eller stilen med få ordning som upprepas hela tiden? Det strukturerar ju faktiskt hela valmanifestet, att varje kapitel heter "så får vi ordning på". Är det ett vettigt budskap?
Ja, det är väl en samtidsmarkör om någonting, att det finns en utbredd känsla av att vi inte har ordning på saker. Det är liksom, det grundläggande i samhället fungerar inte. Vi vet inte hur många som bor i Sverige till exempel. Alltså, sådana saker som vi har kunnat ta för självklara tidigare. Men det blir ju lite, jag har också sett någonstans en affisch där det står "så får vi, nu får vi ordning på klimatet" och en bild på Ulf Kristersson. Det kanske inte är upp till Ulf Kristersson att få ordning på just det.
Nej, och det blir ju lite konstigt. Bland annat står det i valmanifestet att "så får vi ordning på hela Sveriges möjligheter". Då kanske man har kryssat den modellen lite långt.
Ja, precis. Mm.
Mattias, vad gillar du att man har sånt här plock med grafer och faktarutor och sånt där? Är det trevligt?
Det har jag ingen aning om, eftersom jag läst på svenskan får man bara i tråkig layout de faktiska förslagen, och det är där jag har läst. Så det är lite grann som att lyssna
på... Det fanns en länk, Mattias.
Ja, det är möjligt, men det är lite för avancerat för mig. Dessutom okay. Så blir det lite som när man lyssnar på sommarprogrammen i podd, och där musiken är förkortad av upphovsrättsliga skäl. Det tycker jag ofta är väldigt bra faktiskt. Då får man pratet, men inte nödvändigtvis deras musiksmak.
En sista fråga. Ni är ju båda hundägare och hundvänner. Ulf Kristersson har hund med sig på den stora bilden på honom. Är det bra?
Ja, alltså, ja, precis. Man blir ju så himla larvig som hundägare och tycker att det säger så mycket om en människa att man är hundvän. Men det säger väl någonting om att man är, det är liksom som Johan Persson och hans grill, att det säger någonting om att man är liksom rejäl och en vanlig.
Hundar har ju människa. Använts i valbilder tidigare. Jag tänker på den här socialdemokratiska bilden från, vad är det, 1985, Mattias? Jag röstar på Socialdemokraterna för att få ordning på Sveriges ekonomi.
Med Dalmatinen, ja. Jag tror Moderaterna återanvände den när de höll på att återanvända det mesta socialdemokratiska. Om det kan ha varit 2010. När de ville lyfta fram Anders Borgs krishantering. Ja, alltså det är ju det här med familj, men det är också det här, kanske kommer man också att tänka på att Ulf är ju rätt gläfsig han också. Han skuttar omkring som en glad hund ibland, och det är kanske inte nödvändigtvis en konnotation som är lika bra. Det blev ju liksom ett rätt skojigt meme när han var ute och gick med Ebba och en hund.
Mm-hmm.
Men
okay,
bara kort om det här med ordning, för det är ju en sån här manifestsjuka när någon har fått feeling i en slogan, och så ska man trycka in allt i den. Det är ju jättetöntigt och liksom vi får ordning på kriminaliteten betyder ju liksom att det är en organiserad kriminalitet, så där är ju problemet det omvända liksom. Men jag har till och med hört från elaka tungor att de i sista stund stoppade affischen "Nu får vi ordning på friheten".
Mm. En spontan ordning kanske. Ja,
tänk på vad ni säger så ni inte säger vad ni tänker, som de sa i Bamse.
Ja, hörni, vi ska gå vidare. Nästa manifest, det är inget mindre än ett regeringsmanifest. Det är nämligen Socialdemokraterna som ligger bakom. Vad vill jag då dessa? Jo, manifestet heter "Vårt Sverige kan bättre". Det är 19 sidor långt, löpande text uppdelat på 6 kapitel. En del helsidebilder föreställande Magdalena Andersson ute i samtal med så kallat vanligt folk. Det är 31 000 tecken långt. Ordet Sverige nämns 50 gånger. Ordet välfärd nämns 30 gånger. Varken konservativa eller konservativt eller nationalism eller rasism nämns någon gång här. Paulina, vad är ditt övergripande intryck?
Nej, men det här är ju så typiskt. Bara den här sloganen, "Vårt Sverige kan bättre", får det ju låta som att det är Sverige i någon diffus mening som har försatt oss i den situation vi är i och inte Socialdemokraterna.
Det är alla andras fel.
Ja, precis. Så att jag tänker på det här som svensk partipolitiks Meghan Markle. Det är liksom alltid moraliskt upphöjd med vilja att göra gott, alltid illa behandlad av andra. Är det inte 90-talets nedskärningar så är det oppositionens budget som är ansvarig för det som går fel. Mm. Man är själv aldrig ansvarig och vågar inte kalla det för att vara divigt.
Mm. Mattias, vad säger du? Vad tycker du manifestet andas för stämningsläge och verklighetsbeskrivning? Är det bra läge i landet eller dåligt läge eller både och, som när Socialdemokraterna är ute och pratar?
Alltså det andas ju desperation, tycker jag. Alltså det är ju liksom, de har fått ändra så mycket. Alltså Magdalena Andersson gick ju till sin, blev ju ordförande på en ekonomisk rapport som var jättekaxig om att nu ska vi utjämna klyftorna och ta Sverige tillbaka till 1980 när allt var gulligt liksom. Och det är väl i princip där vi är nu med hög inflation och krisande ekonomi, men det var kanske inte riktigt så de tänkte. Och då skulle det liksom vara nej till NATO, det var nej till kärnkraft, väldigt tydliga formuleringar, och Magda var så där syrligt raljant som hon kan vara när hon är på retoriskt humör, och så fick hon backa. Och på samma sätt känns det ju som den här, nu måste vi göra något. Och det är ju liksom en fokusgrupp det här. Liksom. Vad ska vi säga för att låta allvarliga om kriminaliteten? Det är den viktigaste frågan. Så de tjatar om det här med vända på varje sten. Och de har liksom förvånansvärt, alltså sån här, för varje krona som läggs på fler poliser ska minst en krona läggas på det förebyggande arbetet. Det var ju Viktor Bart Kron på Expressen som påpekade att det där förebyggande arbetet inom skola, socialtjänst och civilsamhälle och annat, det brukar kosta betydligt mer än vad polisen gör. Så det är ju liksom det är inte genomtänkt. Det är bara någon som har fått feeling och skrivit något som låter bra. Och det där går igen på många håll, tycker jag. Nu kanske jag har pratat länge.
Nej, jag tänkte bara säga det här lite paradis, att desperation och att man ändrat sig om allting. Senast idag fick vi veta då att Socialdemokraterna har som enda parti valt att vilja gå in och ändra i Sveriges Televisions valkompass. Mm. För nämligen så att tidigare hade man svarat bygga nya kärnkraftverk att det inte var en särskilt bra idé. Nu vill man ändra till att det är en bra idé. Och det är alltså då...
Och så har det alltid varit.
Och så har det naturligtvis alltid varit.
Socialdemokratin har alltid varit för kärnkraft. Ja.
Mm. Ja, nej, det är liksom helt fantastiskt att man liksom går in och vill ändra i valkompassen när det är 10 dagar kvar till valet, trots att man sagt något helt annat i 4 år. Det var en bisak. Paulina, vad känner du? Socialdemokraterna har ju också förlorat väljare till SD de senaste åren, kanske inte lika många som Moderaterna. Vad är det här manifestet skrivet någonting för dem? Kan det locka tillbaks väljare?
Det är fokus på kriminaliteten, så att det är lite tough talk liksom. Och sen så skriver man bland annat då, vi har stramat åt migrationspolitiken och denna linje ligger fast. Så, men man kan ju fråga sig, jaså, är ni nöjda så här? Och Magdalena Andersson pratar ju konsekvent om att vi ska vara tuffa både mot brotten och brottens orsaker, och vi ska vända på alla stenar. Ja, men här är en stor sten, migrationspolitiken, men den är man uppenbarligen inte beredd att vända på mycket mer än så här. Man nämner att arbetskraftsinvandringen ska begränsas, och det är ju bra, tycker jag. Man nämner assistansfusket, och det är ju kopplat till migrationen också. Så att, men man är inte så tydlig, så att jag tror att det attraherar några potentiella SD-väljare faktiskt. LO-kollektivet.
Märker du att S får föra lite sin valkampanj eller valmanifest lite på bortaplan då? Att man får inte prata så mycket om vad man vill prata om, utan tvingas prata brott och invandring och sådär, där man...
Ja, och sen så avslutar man då med skrämsel. Alltså den allra sista meningen så skriver man, eller en av de allra sista meningen skriver man, Socialdemokraterna kommer aldrig att medverka till att ge makt åt Sverigedemokraterna, ett parti som inte står upp för alla människors lika värde och rätt. Den 11 september bestämmer du. Så att det är ju skrämsel in i det sista.
Men det är ju Socialdemokraternas huvudsakliga besked i den här valrörelsen, så att det är ju kanske inte så förvånande att det också letat in. Mattias, vad tror du, ska vi ta Olof Palme, ifall han hade fått läsa det här valmanifestet, att det skulle ske drygt 30 år efter hans tid som politiker, vad hade han tänkt då, tror du?
Olof hade förstås tänkt att det är bättre att socialdemokratin tar de här frågorna än att borgarna tar över. Han visste hur man höll fingrar i luften och skulle förstås kunna dela mycket, men slarvet tror jag inte han hade, eller det är klart han slarvade rätt mycket i den faktiska politiken, för det är nästan det jag slås över mest, hur inkompetent ett förslag det är. Det är sån här, religiös påverkan ska inte finnas i skolan. Därför vill vi förbjuda nya religiösa friskolor.
Och vad ska ni göra med Europakonventionen?
Och sån här liksom,
en sån detalj.
Ja, de har någon punkt som är sån här, stoppa stöket i klassrummen. Skolan ska ge varje barn möjligheter att lyckas utifrån sina förutsättningar. För det krävs mer resurser, och att resurserna stannar i skolan genom ett stopp för marknadsskolan. Lärare och annan personal i skolan ska omedelbart kunna ingripa vid stök och oro. Det är liksom meningar staplade på varandra i en indignerad insändare med slagord snarare än förslag. Och det här är alltså ett liksom rutinerat regeringsparti som lägger, med tillgång till liksom alla utredningsresurser som finns, som lägger så amatörmässiga förslag. Och sen bara parentes, jag håller ju inte med Paulina om sossarnas förslag, alltså att återgå till den gamla fackliga överprövningen av vilka som ska få jobba i landet. Att facket skulle sitta på vetorätt där, det tror jag är en rätt dålig lösning för det här. Det behöver åtgärdas, fusk och liknande, men det finns andra och bättre förslag för att komma åt det.
Okej, då har ni båda fått säga någonting om det. Jag tänker insändare, då tänker jag den där snubben Jan Svärd, som hade stavade Svärd med S-et inom parentes. Han skrev alltid en insändare om dagen till Aftonbladet på 80- och 90-talet. Det är alltså lite Jan Svärd som har skrivit valmanifestet, låter det som. Paulina, håller du med att det är liksom varmluft och liksom politiska floskler, mycket av det här?
Nej, jag tycker att det är ganska väl kommunicerat faktiskt. Värre blir det med i Vänsterpartiets program, men det kanske vi kommer till.
Det kommer till. Du har fått nämna någonting bra här, Paulina, att du ändå tyckte det var positivt med arbetskraftsinvandring. Mattias, hittade du något förslag du vill göra tummen upp för?
Så här, när Socialdemokraterna föreslår att vårt mål är att alla ska få minst 70% av slutlönen i pension, för att det ska vara möjligt måste pensionsavgiften höjas. Det tycker jag är rakt och renhårigt, att det finns liksom ingen annan som kan betala generella pensionshöjningar, utan det måste ju ske vill man lova det genom offentliga system, så måste folk sätta av mer till de här offentliga systemen. Och man behöver inte dela den slutsatsen, men det är i alla fall en koppling mellan löfte och vem som betalar som blir tydlig.
Vi ska gå vidare och då blir det dags för Sverigedemokraterna. Det valmanifestet har ingen titel, i alla fall inte på framsidan. Men överskriften på sammanfattningen i början där lyder rösta på något nytt för Sverige. Det är 12 sidor långt och är ett uppdelat på ett antal delar då, med först en löptext och sen i punktform konkreta förslag. Här har man då använt stockbilder vad jag kan se, vilket är det enda valmanifestet som gör det. Invandring nämns 17 gånger, Sverige nämns 72 gånger och välfärd nämns 23 gånger. Mattias, Sverigedemokraterna är ju vår tids utan konkurrens mest framgångsrika parti. Det här, om du läser det här manifestet och den här politiken, kommer den kunna dra några ytterligare väljare jämfört med alla de redan har dragit till sig?
Ja, jag läser de första fyra punkterna och det är rösta på något nytt för Sverige, lite pikt. För de har ju inte varit med och regerat, de drar på att de inte är tyngda av att ha fattat ansvariga beslut och så vidare, förutom då när de fyllt försvarsutskottet med diverse Putin-vänner. Men i det stora hela så har de inte varit med och fattat beslut och det drar de på. Och jag tycker att alltså de övergripande punkterna är ju påfallande sympatiska. En ansvarsfull ekonomisk politik och vi lovar inte hundratals miljarder mer till annat. Och trygghet och finansieras inom nuvarande skatter och sånt där liksom. Det låter ju småputtrigt och trevligt, så man får ju gå till detaljerna för att hitta sånt som till och med en kritiker som jag har att anmärka på.
Vi ska snart komma till det. Jag ska bara säga att de skriver på slutet att detta valmanifest innehåller ett urval av vallöften i aktuella frågor på fyra politiska områden. Och sen har de också en mer heltäckande politik som finns i en valplattform som man kan läsa. Så här är då lite som KD gjort, att man väljer att plocka ut några delar. Paulina, vad var ditt övergripande intryck när du läste det här dokumentet?
Det är lustigt att man kan läsa så olika. Jag tyckte att de är både höger och vänster samtidigt på det sätt som man kan vara när man hålls från ansvar hela tiden. Att man är lite grann alla goda gåvors givare. Tandvården ska helt ingå i den allmänna välfärden. Man ska höja pensionerna för alla och mest för de som har arbetat. A-kassan ska inrymmas i gemensamma välfärdsuttagandet. Man lovar väldigt, väldigt mycket och man ska inte höja skatterna. Och jag menar, det är ett privilegium man har när man aldrig ställs till svars, när man aldrig är med och bestämmer.
Ja. Mattias, känner du igen det Paulina beskriver?
Absolut, min nästa anteckning är här, allt till alla i välfärden plus satsning på polis och rättsväsende. De är verkligen alla goda gåvors givare och ställer ju i utsikt att allt kan finansieras med att man minskar på kostnader för en invandring som då redan har minskat radikalt. Så det här hade ju liksom möjligen, man är lite grann kvar i 2015 års konflikter om man liksom inte, man har inte kommit vidare i sitt ekonomiska tänkande.
Paulina, hur viktig är invandringen i manifestet generellt skulle du säga?
Jag tror att Sverigedemokraterna har ett ganska starkt upparbetat varumärke hos väljarna när det gäller invandringen. Så att egentligen så behöver de inte trycka så mycket på det. De gör det ändå delvis, men det är ingenting som är speciellt chockerande. Man nämner återvändande på ett par ställen. Människor ska uppmuntras på olika sätt att återvandra. Och sen så ska man skicka tillbaka illegala migranter på olika sätt. Ja.
De områden som lyfts upp då generellt sett, det är först energikrisen, så är det välfärden, sen är det tryggheten och sen är det migrationen. Så det är de fyra områden.
Och sen så har man då den här möjligheten att, som de vill ha, att utvisa en utlänning på grund av asocialitet. Och där hoppas man ju att de menar antisocialitet och inte asocialitet, annars är det väldigt många som kommer få skickas ut.
Osociala människor kanske?
Ja, precis. Osociala människor som inte går på kalas, de blir bjudna till, de får åka hem. Ja. Och stimulera frivillig återvandring, sådana saker. Alltså det är mycket där som kanske, där de uppenbarligen vill visa att de är beredda att gå rätt långt. Så.
Mattias, finns det rasism i det här manifestet?
Alltså det är ju en sån här icke-fråga. Jag tycker man ska gå på vad som är policy. Och det är ju klart att det finns ju åtgärder som är tydligt riktade mot liksom invandrad befolkning. Men det är ju också liksom sån här, jag ser snarare problemen i deras förslag som är liksom på, alltså där man använder just liksom alltså rättsstatens institutioner, och att man är beredd att trampa in även på dem för att visa hur mycket man är emot invandrare och invandring och framförallt och kriminalitet, vilket man gärna blandar. Och sådana punkter till exempel är: utvisa utländska kriminella, Sveriges främsta ansvar är våra egna medborgare och alla ska utvisas. Det är ju en sån här, alltså då menar de också till dödsstraff och tortyr, för det är sånt som man inte utvisar folk till exempel under dagens lagar, och det är en anledning till att en del människor som har begått grova brott utöver att straffas dömts till utvisning, att man inte kan genomföra det. De kommer ju som alla andra som döms för brott låsas in och inkapaciteras och får sitt straff. Men, och det kan man förvisso tycka, men det finns ju en viktig aspekt tycker jag här, att vi har lämnat barbariska straff bakom oss också när det handlar om grovt kriminella. Vi torterar och dödar inte människor för ens för grova brott de har begått. Och en av få möjligheter vi har att kommunicera det till stater som fortfarande gör det är att vi utvisar inte ens människor som har betett sig extremt illa till sådana länder. Det kan man tycka är rätt eller fel. Jag tycker att det är rätt, men det är lite grann, det blir ju förstås ett signalvärde om vi är ännu mer emot brott, och då trampar man gärna på den här typen av konventioner. Jag tycker också det är illavarslande med sånt här som inför strikt skadeståndsansvar för föräldrar till ungdomar som begår brott. Alltså det där kan ju, tonåringar kan orsaka ganska stor skada. Det är några varje år som lyckats tända eld på någon skola eller byggnad eller något sånt där. Ska föräldrar då stå med liksom skuldsättning hela livet för den händelsen? Det tycker jag är ett väldigt ogenomtänkt förslag, och liksom det går inte att ha den typen av kontroll över ungdomar att man kan ta den typen av strikt skadestånd. Det finns en anledning till att vi inte har det idag.
Mm. Men det låter som att du tycker man vill signalera extremt hårt i viss politik, men att man landar då i orealistiska eller destruktiva förslag.
Ja, jag är rädd att de är att en del är orealistiska. Man vill bara bullra så när man pratar om. Jag noterar att, men de förslagen tenderar att försvinna. Jag ser inget här om de gryningsräder som de har ute och pratar om i senaste, när det var kravaller senast, eller att militärer skulle sättas in som de också varit ute. De har fått sina rubriker och det har spelat sin roll, men det finns ändå ett förslag som just att utvisa en utlänning på grund av asocialitet och liksom återkalla uppehållstillstånd för att folk har en asocial livsstil eller uppvisar brister i sina förpliktelser mot samhället eller uppvisar fientlighet gentemot samhället eller majoritetsbefolkningen. När vi vet hur lättkränkt grupp det här är dessutom, vem ska avgöra det här? Det är ju fullkomligt subjektivt, fullkomligt rättsosäkert.
Släpper in Paulina, det här som Mattias beskriver, att det finns en hårdhetssignalering här som egentligen inte, alltså gör man politik av det blir det knäppt, men det kanske är svårt att ens göra politik av det för att det skulle bryta mot så mycket annat. Vad tänker du om det? Såg du samma sak i manifestet?
Nej, jag har ett annat sätt att se på det där. När det gäller utvisningar så tänker jag på människor som har begått hatbrott, som våldsbrott med hatmotiv som inte har utvisats på oklara grunder därför att man säger att det är osäkert i deras hemländer. Den typen av moraliskt ansvar kan inte Sverige ta, inte i den omfattning som vi måste göra nu. Så att utvisningar ska definitivt bli fler, tycker jag. Sen så antisociala beteenden, ja, då måste man ju veta vad det är för antisociala beteenden.
Jag brukar stå i ett hörn när det är fest, ska jag ut.
Exakt.
Så länge du inte klagar på Sverige i det där hörnet så får du stanna.
Nej, men om du har betett dig aggressivt mot polis, då är du antisocial mot Sverige. Ja, men då kanske du inte ska vara kvar här, nej.
Men då handlar det ju om att du döms för ett brott.
Nej, det behöver inte vara ett brott då i så fall. Men som sagt, jag skulle vilja se det förslaget.
Det skulle inte
jag. Men jag dömer inte ut det. Men sen så att, nej, jag ser ingenting som är... Jag såg en formulering här att vi ska ha en bred politik för att göra Sverige mindre attraktivt för kulturellt belastande migration. Det är väl ett uttryck man får förklara.
Så. Mm, det kan man tänka. Vad säger ni, är det höger eller vänster det här manifestet när ni läser?
Ja, men det är både också samt... Ja, förlåt.
Ja, du står. Jag tänkte Mattias.
Paulinas svar. Alltså det är ju... Man vill vara väldigt mycket allt för alla. Och det är ju... Man har ju samlat en stor andel missnöjda och som Paulina var inne på i början. Det är väldigt mycket lova allt åt alla men med en lite annan profil. Vänster har vanligtvis varit en snäll profil, att du lovas bara snälla saker, men här lovar man både snälla och stygga saker, och den viktiga kommunikationen är att de stygga sakerna kommer att drabba någon annan och inte dig.
Vad var bäst i manifestet, Mattias?
Ja, det är ju ändå alltså ambitionen till ekonomisk balans och att man är beredd att spara på exempelvis bistånd, och det finns ju också en retorik där de faktiska förslagen handlar om att minska att människor hamnar utanför, lever på bidrag och inte kommer in i samhället. Alltså åtgärder som även i sak moderater föreslår, fast de motiverar det med andra avsikter och ett annat språk. Men där finns kanske en del att ta fasta på som faktiskt är bra och välkomna förslag.
Okej, Paulina, vad tyckte du var bäst?
Att man fokuserar på de här frågorna som är så viktiga för Sverige just nu. Och att det inte just är... det finns alltså... jag ser ingenting av SDs rötter i det här.
Då ska vi gå vidare.
Ja, det håller jag inte med.
Ja, ni fattar vad jag menar. Jag ser inte någonting av det här skrämmande.
Just det här med fullkomligt liksom, som är utanför rättsstaten, som är fullkomligt godtyckligt, som är riktat mot liksom gruppen invandrare. Det är klart att sådana förslag skulle definitivt ha kunnat rymmas i ett program för ett parti med nazistiska rötter som alltid har varit invandringsfientliga. Så är det ju.
Mm. Kanske inte formulerat på samma sätt som... hade det varit 1991 så hade kanske formuleringarna varit annorlunda, vad vet jag.
Ja, då hade vi kanske vetat mer om vad förslagen går ut på.
Hörrni, vi ska gå vidare. Slutligen Vänsterpartiet. Partiet som en gång i tiden skulle begrava oss, men nästan höll på att begrava sig själva. Här har vi bara hittat något som heter valplattform, så vi kör på den. Jag skulle säga att det motsvarar ett manifest för de andra partierna. Det är 17 sidor långt. Det är absolut inga reklambroschyr utan egentligen bara ett textdokument. Inga bilder eller liknande småborgerliga påfund. 52 000 tecken långt där Sverige nämns 38 gånger. Rasism nämns 8 gånger. Höger nämns 8 gånger. Socialismen nämns bara en gång. Paulina, det är ett ganska stramt dokument men ändå matigt så att det innehåller mycket. Vad tänkte du när du läste det?
Ja, du frågade mig i gårdagens podd om det här med språkbruk. Mm. Och jag har bara haft användning för rödpennan just i Vänsterpartiets program. Det är skrivet av någon som inte har gått till Folkpartiets skola, kände jag.
Nej, och inte Stubrakademin heller, misstänker jag.
Nej.
Okej, det finns det som helt enkelt missar i språket.
Ja, det är sånt som att för att såväl öka alla människors rörelsefrihet som för att minska utsläppen av växthusgaser, så behöver även kollektivtrafiken byggas ut och göras billigare och mer tillgänglig i hela landet, punkt. Oavsett var i landet vi bor så har vi ett gemensamt intresse av att landsbygden inte utarmas, punkt, och så vidare.
Mm. Okej, jag hade behövt en extra kolvända där.
Till, om 4 år.
Mattias, du beskrev ju, jag tror det var i måndagens podd mycket, att modern vänsterpolitik, det handlar om allt åt alla. Nu fick vi veta att även det var Sverigedemokratisk parti, men politik. Men är det samma visa här, att alla ska få det bättre och ingen ska betala?
Ännu mycket mer av den där höga visan att liksom Vänsterpartiet är liksom din garant för att staten ska göra jättemycket och samtidigt ska det inte kosta någonting, så det är ju röda dunster, men liksom, och blir lätt, alltså jag läste den lite översiktligt just för att det blir det blir nästan lite sövande med alla förslag. Men det är liksom väldigt mycket mer allt åt alla. Och sen har de ju lagt på, jag fann påfallande lite, de börjar ändå med klimatet. Och som det ju varit liksom en del bråk om att de har tonat ner för att de inte ska moralisera enskilda. Och det gör de förstås inte. Och sen så har de försöker de låta tuffa med kriminalitet, men ganska snabbt är de tillbaka i det här. Kriminaliteten behöver mötas med rättssystem, polis och arbete mot narkotikahandel och sådär. Men framförallt en kamp mot kriminalitetens djupare orsaker, klassamhället, segregationen, rasismen på arbetsmarknaden, trångboddheten och bristen på framtidstro och att barnen inte fick glass. Det sista la jag till. Men det är ju liksom, men
det här old school alltså.
Men det är ju tillbaka i den här trygga liksom, när den totala samhällstransformationen kommer så är det här inte längre ett problem. Arthur Koestler har ju en fantastisk illustration av det där när en kommunistisk kongress, det är någon som frågar, men vad ska vi göra med det kommer alltid finnas människor som råkar illa ut och spårvagnar som krockar och människor som blir skadade och sådär. Vad ska vi göra med dem? De blir ju inte lika lyckliga som alla andra. Och det blir stor palaver, det diskuteras och till slut kommer man fram till att i den framtida planekonomin så är trafiken så välplanerad att det där kommer inte hända.
Det var klokt tänkt.
Ja, visst var det fint.
Men det där betyder ju att brottsligheten kan ju inte lösas. Därför att om vi ska liksom lösa rasismen och klassklyftorna först, då får vi ju vänta ett tag. Det måste ju även Vänsterpartiet förstå. Så att,
Det är väl inget samhälle som har löst brottsligheten?
Nej. Eller klassklyftorna och rasismen för den.
Nej.
Men Paulina, får jag fråga dig, det här med att årets val och de övriga partierna pratar om energi, brottslighet och invandring och sådär, märks det i den här valplattformen eller är Vänsterpartiet
ganska... De tuffar på liksom i sin egen takt. Man märker att de befinner sig ändå någon helt annanstans och vid sidan
av... De är inga opportunister helt enkelt, kan man ju säga. Då.
Nej, och sen så skriver de att de anser att den inhumana flyktingpolitik som råder är en form av psykologiskt våld mot en redan utsatt grupp. Mm. Rätten att söka asyl kan aldrig tummas på. Så det här, det är någon slags... de vill ha en väldigt liberal linje.
Men det är väl lite språk för de som redan insatta, tänker
och sen, liksom. Som av en händelse då, så skriver de i direkt anslutning till det. Det är viktigt att rättssystemet fungerar, att kvinnors erfarenheter tas på allvar och att de som begår brott döms. Så att den koppling som alla andra partier gör mellan migration, alla utom MP, mellan migration och brottslighet, den gör uppenbarligen inte Vänsterpartiet. Och logiken är liksom inte, vill vi få bukt med det här så måste vi få bukt med migrationen, utan logiken är att när brott väl begås, ja men då får man väl polisanmäla och så får rättsstaten lösa det. Mm.
Mattias, vad tror du Martin Ådahl och Annie Lööf känner när de läser det här, deras kommande kanske koalitionspartner?
Ja, jag undrar vad de till exempel gör med en formulering som det är viktigt att kulturen står fri från såväl kommersiell som politisk styrning och finns i hela landet. Det är en sån där liksom, då har vi diskuterat möjligheten för ett kulturliv, och det är ju alltid liksom lite av vad man på engelska säger squaring the circle, få ihop någonting oförenligt att liksom en politiskt finansierad kultur ska samtidigt vara fri från liksom allt för detaljerade pekpinnar. Och i ambitionen att använda kulturen i diverse uppbyggliga syften som jämställdhet och antirasism och liknande intersektionella mål, så har ju kulturen blivit extremt styrd. Och det märks ju liksom att kritiken mot detta har fått alla partier att ha någon form av pliktskyldigt kulturen behöver vara fri. Men det är intressant då att man lägger in att kulturell frihet handlar om att vara fri från kommersiell styrning. Vad betyder det? Det känns som något sånt där som att man ska ske. Nu har ni gripit in här politiskt. Men det var ju för att undvika det andra onda att liksom folk fick kultur de efterfrågade och tyckte om.
Det måste stävjas i dörren givetvis. Hörrni, samma fråga som jag frågade om SD. Vad tyckte ni var bäst i manifestet? Paulina?
De har många goda poänger om otrygghet, otrygga i tillfälliga anställningar, sms-jobb och gigjobb och så vidare. Där uppmärksammar de oss på något viktigt. Och att människor är beroende av sina arbetsgivare för att få stanna i Sverige. Okay. Och det är ju en sak som ja, de drar andra slutsatser av det än vad jag skulle göra. Men det är två viktiga poänger.
Där får ni tummen upp av Paulina Neuding, Vänsterpartiet. Frågan är hur glada ni blir. Mattias, vad tyckte du var bäst?
Medan det är liksom väldigt mycket överord kring asylpolitiken, så tycker jag ändå att det är kul att det finns någon form av bredd kring vad väljarna erbjuds kring att kunna prövas för asyl och så vidare. För det tycker jag också har gått för långt i de andra manifesten, när det bara handlar om att så få som möjligt ska komma. Jag tycker att det kan inte vara den enda parametern, även om mottagningskapaciteten är en viktig faktor just när det gäller asylmottagningen. Sen delar jag inte samma skepsis när det gäller att folk kommer hit, jobbar, gör rätt för sig och flyttar och studerar och den typen av migration.
Det blir dags att sammanfatta. Vi har läst 8 manifest från 8 partier. Min första fråga är, nu ska jag be då försöka så att säga, väga samman och smälta samman era intryck. När man läser de här manifesten, känner man att det är två regeringsalternativ som står mot varandra? Skulle man liksom kunna blunda för avsändaren och dela upp manifesten i två lag? Vad tycker du, Paulina?
Ja, fast det är inte så stora skillnader. Och vi som har varit med länge, om man hamnade i koma för 8 år sedan och vaknade nu, så skulle man nog bli rätt förvånad över tonen kring både migrationen och brottsligheten i rätt många av de här manifesten. Så att det har ju hänt en del där.
Men är det två lag, känner man det?
Nej, alltså inte om man blundade och så. Nej, jag skulle nog inte uppfatta det så. Inte på det sättet, alltså. Man spelar väldigt mycket på samma planhalva. Det handlar mycket om hårda tag mot brottslighet och stram migration och så vidare. Det är ju väldigt stark tungvikt på det.
Samma fråga till dig, Mattias. En marsmänniska kommer hit och kan av någon anledning läsa svenska. Kan hen lägga upp de här i två höger och säga det här är A mot B?
Ja, det är nog inte helt enkelt eftersom vi har borgerliga partier, inte minst på två sidor. Jag tror att de flesta som pusslar ihop C, L, M, K, det är fortfarande, det finns mycket överlappande där. Men sen som Paulina säger, alltså mycket av de politiska förändringar som sker ju så att säga över det stora spektrat och kring vilka frågeställningar man tar upp. Att energifrågan skulle vara jättestor och föräldraförsäkringen, som var liksom en enorm stridsfråga med antal pappamånader och sånt där, skulle vara en försvinnande liten fråga. Det hade nog varit svårt att se för 10-15 år sedan.
Men det är ju en intressant fråga om föräldraledigheten då försvunnit. Var det någon annan fråga som ni reagerade som helt saknades i de här manifesten, som ni hade kanske trott att det skulle vara där eller som hade funnits för 10 eller 20 år sedan?
Nej, men det är intressant att se hur långt ner vi befinner oss på Maslows behovstrappa. Okay. Det fanns ändå en tid när Socialdemokraterna i Stockholm kunde gå ut och kräva butlers i tunnelbanan. Och det, även om det var ganska knäppt, så speglade ju det ändå en tidsanda. Mm. Nu befinner
vi oss...
Det
där har olyckliga poäng. Det var dåligt med butlers i årets manifest. Bra spanat, Paulina.
Och jag tänkte på Vänsterpartiet. Det står ingenting om att Lenin tänkte kloka tankar, till exempel. Alltså, det är rätt mycket som har filats bort.
Mattias, vad säger du då? På politikområdet som helt saknas?
Det är ju liksom väldigt mycket kriminalrättspolitik. Det hör ju till, och samtidigt liksom den fascinerande jättestenen som inte finns är ju att ens överväga och pröva någon form av narkotikalegalisering eller avkriminalisering, eller att åtminstone utvärdera den politik som uppenbart inte har resulterat under alla dessa år. Ja, det kanske kommer, men det kommer nog också som en sån där alla ändrar sig på en gång och så blir det i historien nyliberalismens fel eller någonting, vad vet jag.
Ja, men legalisering är ju precis ett sånt tabu som Sverige är ju så speciellt på det här sättet att alla tycker samma sak. Och jag noterade att Lennart Sakredius, KD på profilen, kandiderar inte längre till riksdagen för att han har skrivit på något flygblad att fler ofödda ska välkomnas till världen. Det är ändå ett ganska milt budskap i de flesta andra länder, men i Sverige så betyder det att du kan inte vara en av 349 ledamöter i riksdagen om du är av den uppfattningen.
Du har inte skrivit under kontraktet.
Ja, precis.
Den berömda åsiktskorridoren.
Vi är lite knäppa på det sättet i det här landet.
Vilket manifest tyckte ni var bäst? Ni får välja hur ni tolkar ordet bäst själva. Mm. Lite tyst.
Ja, nej men alltså jag slogs av att jag påmindes om att det var mycket i Moderaternas manifest som jag föga förvånande håller med om. Det kanske för att jag liksom har redan sett det jag inte håller med om, alltså prisregleringar, en hel del av förslagen på rättsområdet tycker jag går för långt, även om jag förstår dem. Jag vill inte avskaffa alla rabatter, jag vill inte ha jättemycket fler kameror och liknande. Jag gör en annan viktning. Men jag hittade mycket i arbetslinjen och i alltså också genomtänkta förslag som det här att man gör hembesök. Det är något Benjamin Dosa har hos den som lever på försörjningsstöd. Därför att det har varit ett sätt att hitta rätt många uppenbara exempel på bidragsfusk, att folk helt enkelt inte bor där de bor och sånt där liksom. Och lika så att man faktiskt kan hjälpa folk som har det helt åt skogen genom den typen av uppsökande åtgärder. Så det är dubbelt liksom, att man både är fiskalt snål och klok, men också liksom att man tittar att pengarna kommer fram som man har anförtrotts.
Okej, Paulina, samma fråga till dig. Återigen, du får välja att tolka ordet bäst som du vill och förklara hur du menar.
Precis, jag tycker att Socialdemokraternas program var som mest transparent när det gällde vad det är för strategi man ägnar sig åt och vad det är för typ av kommunikation man vill ha med väljarna. Den här Meghan Markle-principen blev väldigt uppenbar.
Vad intressant. Bara en sista fråga. Hur mycket av dessa manifest tror ni kommer bli verklighet givet att dess upphovsparti får inflytande? Det är väl en jättesvår fråga att svara på förstås. Men vad jag menar är liksom, hur mycket varmluft är det här och mycket skarpt? Går det att svara på det övergripande, Mattias?
Jag tror att ganska mycket av det här, lite beroende på parti och frågan. Alla vill ha mer till allt. Det kommer inte att hända. Även om avsikterna förstås är precis de som är skrivna. Men däremot väldigt många av liksom förslagen i övrigt kommer förmodligen att läggas fram. Sen, en del kommer att kompromissas bort. Jag hoppas att en del kommer att kompromissas bort eller utredas, så man märker under utredningens gång att det här förslaget lät bra, men det har de här konsekvenserna och vi upptäckte dem nu.
Paulina, samma fråga till dig. Hur mycket tror du det är? Mattias säger att det är ändå ganska ärliga förslag som i många fall kommer att genomföras. Tror du också det?
Ja, alltså ibland är ju formuleringarna så här. Till exempel Moderaterna skriver så här: Moderaterna kommer att bärga miljöfarligt avfall som hittats i haven. Alltså det är väldigt stora löften ibland. Om man ska avskaffa Volvons kvinnor och allt möjligt.
De kommer att åka ut och på sjön efter precis, valet.
I sina M-jackor.
Med sina nya isbrytare kanske?
Ja, precis.
Jag kan ju säga det här med isbrytare, tror jag rådet. Alltså jag tror de redan är beställda av Sjöfartsverket faktiskt. De ingår i nationell plan. Så att det är inga stora strider om framtida isbrytarflotta. Men vi får se, det kanske dyker upp så småningom.
Men Mattias hade ju ett sånt exempel igår på det här med chefer och hur mycket chefer man skulle ha och vad chefer skulle göra och sådär. Det är lätt hänt att någon får in en punkt som är en hjärtefråga för en själv, men som är kanske lite svår att förstå hur den hamnade i manifestet.
Men hörni, vad bra. Vad glad jag är att ni ville hjälpa mig med att läsa den här manifesten. Vi har haft ganska roligt medan vi har läst och diskuterat, inte sant?
Det har vi verkligen haft.
Ja, jo. Det är ett blandat nöje, för det är liksom en, det är en prosa att ta sig igenom, och det är en blandning av liksom avsiktsförklaringar, väldigt töntiga slogans och faktiska förslag kring maktutövning under lagarna. Så det är verkligen, det är blandat, men ambitionen finns där.
Mm. Men nu fick vi ordning på valmanifesten i alla fall. Stort tack Paulina Neuding och Mattias Svensson för att ni hjälpte mig med det.
Ja, ett
tack
nöje.
Så mycket.
Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag hoppas ni känner er lite upplysta om vad partierna vill göra. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar, eller synpunkter, eller åsikter, eller känslor på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara till ledarsidan@svd.se. Stort tack för idag. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs igen snart.